Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Idag ska vi prata om den tokiga tabellen. Är det en dröm- eller mardrömstabell? Vi ska prata om nästa omgång eftersom då avgörs det vilka som kan kallas guldkandidater eller inte. Vi ska gå igenom Stockholms derby, titta till Norrköpings seger mot Hammarby, plocka upp Häckens och Blåvitt segrar, Malmö FFs storseger mot Kalmar förstås, och vi ska svara på en hel del läsarfrågor. Men vi börjar som vanligt med en spaning. Per Boman versus Mikael Stare. Varsågod Boman, scenen är din.
Tack. Det är ju säkert många som minns det här novembermånaden för, ja, vad var det, 2017, när Stare lämnade Häcken för MLS och San Jose. Det kom ju som en chock då för Häcken och Sonny Karlsson, som mer eller mindre öppet kallade honom för en svikare. Och jag minns att det liksom garvades lite åt det. Att folk tyckte att det var ett sådär icke-uppdaterat stenåldersbeteende från Häcken. Att liksom göra en så stor affär av ett kontraktsbrott. Liksom. Att de var liksom gammalmodiga på det sättet. För många tycker ju att tränare, de är ju som spelare. De måste få chansen att utvecklas och bygga på sitt CV och hoppa på en bra chans. För det är ju som många säger då, det är ju så sällan svenska tränare får chansen utomlands. Som om ett jävla Benny Lennartsson uppdrag skulle kunna leda till permanenta jobb utanför Sverige, det tror inte jag. Men jag blir i alla fall så här illa berörd av det där. För det första, vilken rimlig människa lämnar ett tränarjobb i Häcken? Det är noll press, det är mycket pengar och man har chansen att med en väldigt bra trupp bygga ett eget spel i lugn och ro. Jag tycker att man ska vara väldigt nöjd över att få träna Häcken. Jag säger att det är kanske det bästa tränarjobbet i Allsvenskan. Och det kändes som att det var tydligt att Stare förde Häcken bakom ljuset. Jag tycker inte han visade föreningen någon som helst respekt då när han snabbt som fan hoppade på det här MLS-jobbet. För jag tycker inte att en tränare är som en spelare. Jag blev förbannad den gången när Rodde Nilsson sket i Malmö FF för att ta över FCK efter guldet med MFF, och jag blev lika förbannad när Stare lämnade Häcken för MLS. För jag tycker att en tränare är själva grundfundamentet i en förening, för ett lag då. Och en tränare har ett mycket större och långt större ansvar än en spelare för själva helheten. Hur ska man kunna planera något långsiktigt om till och med tränaren sneglar åt massa andra håll för att maximera sin egen karriär? Om man nu har gått igenom långsiktiga planer, fått spelarna som man vill ta till klubben och dessutom så är truppen byggd utifrån sin egen filosofi, då har man ett ansvar att vara kvar sin kontraktstid ut, tycker jag. Den lojaliteten måste finnas hos en tränare. Så bara för att det finns en total cynism kring spelarna, så tycker inte jag att det ska överföras automatiskt till tränarskåret, för det är inte vilket jobb som helst, det är en slags förtroendeuppdrag i en förening. Så det jag vill säga är att jag vill inte ha den typen av CV-tränare, och jag tycker att Mikael Stare kom undan alldeles för enkelt när han svek Häcken, och att det är alldeles för lättvindigt att prata om att han borde ta över den föreningen nu liksom. Så det tycker jag att man måste ta med i beaktande när om man ska anställa Stare, det är att han när som helst kan lämna och svika klubben.
Det du säger är att Mikael Stare är en man det inte går att lita på.
Ja, uppenbarligen är det så ju. Eftersom han som en blixt bara lämnade Häcken på ingenting där vi för att ta det här MLS-jobbet. Jag tycker att det var jävligt dåligt.
Ja, men jag köper det. En av liksom minus posterna på Micke Stare som tränare är ju uppenbarligen att han är en person som inte går att lita på. Och det är ju inte särskilt bra. Det är klart att det ska ligga honom i fatet och vägas in ihop med liksom andra svagheter, styrkor, och när man liksom försöker liksom skaffa sin uppfattning om hur är Micke Stare som tränare. Ja, då får man helt enkelt väga in det att när som helst kan han dra, för han går inte riktigt att lita på. Alltså det är ju oemotsägligt det. Det är ju så det är. Han går helt enkelt att lita på. Han kan dra. Jag har inte lika stora problem med det som du. Å ena sidan så köper jag att tränare också kan få ha en dröm om att testa sina vingar utomlands och allt det här. Jag tycker inte att man bara för att de är fotbollstränare kategoriskt kan säga nej, det här gäller inte för tränare. Liksom. Det måste få finnas liksom en sån dröm, vision, ambition liksom, och göra en utlandskarriär också. Och, men det är egentligen inte mitt främsta argument, för allt det där går ju att reglera via avtal på ett tydligare sätt. Har man med en person som Micke Stare som inte går att lita på att göra, då får man ju helt enkelt vara mycket tydligare vid kontraktskrivningen och skriva in på något sätt så här att han får helt enkelt underkasta sig vissa grejer via det här avtalet som gör att det blir svårare för honom om han inte fullföljer sina plikter. Men tränare lever ju hela tiden under en verklighet som är väsenskild spelarnas, just det här med att de kan bli sparkade lite hur som helst. Mm. Visst, de får behålla sina pengar och så vidare, men de riskerar ju att få liksom en dålig stämpel på sina karriärer och så, för att någon klubb blir pressad av dåliga resultat fast den egentligen inte tränas fel, utan det är någon sportchef som har värvat odugliga spelare, och så får de liksom bära hundhuvudet för det, och så får de kicken och behandlas liksom orättvist på det sättet. Det är ju liksom den verklighet tränarna hela tiden lever i och måste ta hänsyn till. Nu var det väl inte på något sätt så att Micke Stare skulle fått sparken i Häcken, så du hade det exemplet. Men det finns ju ett äldre exempel med Stare också, när han lämnade AIK mitt under en säsong, för han har gjort det tidigare. Då kom ju AIK från guldåret, och sen kom, som var 2009, så kom 2010 som var kom och ta oss året när allting gick ut skogen för AIK. Det är väl tveksamt om Stare med de resultaten. Han kunde lika gärna fått kicken några månader senare, och så drog han till Grekland och så. Så där kan man ju se det ur det perspektivet då, att tränare lever hela tiden under det här att de när som helst helt orättvist, där liksom resultaten inte är deras fel, får bära hundhuvudet för att det inte går bra för klubben, för att supportrar tycker något och så vidare och så vidare. Så att det tycker jag räddar tränarna lite. Jag tycker man måste väga in det i hela din argumentation här då, om jag får bara ta Stares försvar här. Vi försöker göra en objektiv podd som alltid i alla ämnen och ta upp alla perspektiv på det. Men jag tycker att fortfarande så landar din slutsats rätt. Om AIK till exempel ska ta tillbaka Micke Stare, så måste de ju väga in att det här är en man som inte går att lita på.
Ja, alltså, för jag menar, jag tycker att det kan, om det är så att man har hela tiden någon misstanke om att en tränare kan vara på väg någon annanstans om det kommer något bättre. Jag tycker att det bygger liksom en otrygghet i en förening som gör att det blir svårt att jobba långsiktigt. Så att Micke Stare är ingen dålig tränare, absolut inte, han är en bra tränare, men det tycker jag är ett stort minus för en tränare, som du sa.
Så är det, och Stare är ju också den typen av tränare. Han har inte alltid, eller han, hela hans liksom, det som är bra med honom, det är att han har inte det där långsiktiga perspektivet. Han är väldigt tydligt fokuserad på nästa match. Han gör allting för att göra så bra resultat som möjligt i nästa match. Han har hela tiden det perspektivet. Jag upplever att han mindre än andra tränare lägger sig i liksom det långsiktiga, talangutveckling och så vidare och så vidare, utan han är nere på planen, han är med spelarna och han har resultatet i nästa match framför ögonen. Så att hela hans tränargärning andas ju mer en annan sorts kanske kortsiktighet då, att det är här och nu resultat som gäller, och det kanske också gör att han har mindre bekymmer med att lämna och så att när man ska anställa Micke Stare då måste man måste ju ta in det här får man och det här får man inte. Liksom. Man får inte den långsiktiga tryggheten, varken egentligen av hur han fungerar som tränare eller just det här då, att han är en man som inte går att lita på. Men det som liksom talar till hans fördel då är att han kan göra extremt bra resultat i nästa match på kort sikt under en säsong och så vidare.
Han ska helt enkelt vara kanske en tränare som kommer in i augusti och rädda kvar lag i serien och sådär, då kan man tänka sig.
Ja, det kanske, eller som till exempel i AIK då, där du har en sportchef som har väldigt tydligt ansvar, knappt prata med tränarna då, vad man förstår ibland, Björn Westerström, värvningar, att det är skilda verksamheter där, att tränaren, han sköter träningen och sportchefen, han värvar spelare, och så hoppas man att de här är någorlunda samsyn då, och där tror jag Björn Westerström och Micke Stare, om vi nu bara fortsätter på det spåret då, de är gamla vänner långt tillbaka sedan Väsbytiden där, att de kanske har en större samsyn än vad Westerström och Norling har då. Ja, bra och intressant spaning. Jag kan ju lägga till om Micke Stare där, det finns ju en rolig historia om du nämnde Häcken där. Det var ju som sagt ett väldigt plötsligt uppbrott där när han drog iväg liksom och svek Häcken då. Och Häckens sportchef Sonny Karlsson ska ha blivit så jävla arg, så att när han får reda på detta så åker han ner till Häckens träning där Stare leder typ det sista passet med spelarna då. Och Sonny liksom beordrar av honom träningskläderna mer eller mindre på stående fot, så att Stare får liksom med en ICA-kasse under armen och i kalsongerna gå ut på vägen och ringa sin fru liksom som får komma och hämta honom där när han mer eller mindre står i strumplästen, för Sonny Karlsson har sagt gärna att ta av med kläderna, nu ska jag härifrån liksom, nu ska jag bort från vår träningsanläggning. Jag tar inte fullt ansvar för sanningshalten i den historien, men det är det så snacket på stan går. Man ser ju bilden framför sig när Stare står där i strumplästen och en högröd Sonny Karlsson liksom har avhyvlat han något in i helvete och dratt av honom liksom träningskläderna mer eller mindre på stående fot.
Ja, det är en superanekdot.
Ja, den är fin. Den leder oss in på, eller du vet fan vad den gör, men vi ska i alla fall ta oss in på dagens första ämne, och det är då den här fullständigt jättekonstiga tabellen som vi har i Allsvenskan just nu. Vi har ju då 7 topplag, vi har 2 mittenlag och 7 bottenlag. Vad är det för jävla tabell, Boman?
Nej, exakt. Det är ju det som vi har tjatat om. Det är ju att serien är mer skiktad än någonsin. Vi har bottenlag som är sämre än någonsin. Bottenlag som, ja, som vi gick igenom förra avsnittet, att de i hög utsträckning är sorgliga. Och så har vi alltså 2 stycken mittenlag.
Ja, och de mittenlagen är ju då Elfsborg och Örebro som liksom ligger där och skvalpar på 28 poäng utan liksom chans att komma i vare sig upp eller ner egentligen. Mm. Och det kanske är tryggt då för de här med tanke på att de har kommit underifrån. Mm. Men de blir ju fullständigt iskalla i vårt perspektiv.
Men blir du förbannad av att vi har 7 stycken lag med chans på guldet i början av september, eller blir du glad över det?
Nej, jag vet inte. Ja, det känns lite seriöst. Det blir något konstigt med det. Men förklaringen är väl precis som du säger. Alltså, de här 7 är så mycket bättre än alla andra. Så de vinner alla sina matcher. Liksom. Det blir inte särskilt många. Det är inte så ofta liksom Kalmar slår AIK med 2-1 och du får den typen av resultat. Det är ju därför det ser ut som det gör. Men det känns inte riktigt seriöst att tänka tabell ska se ut på det sättet. Det ska liksom vara färre topplag, det ska vara färre bottenlag och det ska vara en klump i mitten istället. Det är ju det man är van vid, men så det känns inte seriöst. Men så försöker jag tänka på det här liksom, vad fan är det här så jävla dåligt då? Alltså ur mediaperspektivet är det ju en drömtabell liksom för oss som jobbar med det. Alla matcher får ju ett extremt värde och för lagen blir det ju också, jag tänker ut utvecklingsperspektiv, alltså det är ju verkligen, det är ju skarpt läge i princip varenda jävla match, förutom då när möjligen Elfsborg och Örebro möter varandra, då den kan man ju i så fall skippa då, för det är den matchen som inte betyder någonting. Alla andra matcher är ju på ett eller annat sätt extremt avgörande för alla inblandade, spelare, tränare, ledare, publik, vi som bevakar det och så va, så att känslan är att det inte känns seriöst, men när jag funderar lite på det så är det ju som sagt någon form av drömtabell också.
Det som kan hända är ju att det skulle kunna skiktas i lite igen nästa omgång. Om AIK slår Häcken, Malmö slår Norrköping och Hammarby och Blåvitt kryssar, då har vi återigen 3 stycken liksom topplag som drar ifrån igen. Men det är ju ganska många om bakom det resonemanget också.
Men det är ju det, och det leder ju oss in då. Vi har lagt upp schemat lite annorlunda idag. Vi har 7 lite kortare ämnen. Så att det leder ju oss egentligen in på vårt andra ämne här, och det är just nästa omgång då utifrån den här tabellen. Och det är ju precis som du säger. Du har Hammarby, IFK Göteborg, du har Häcken, AIK, du har Malmö, Norrköping, och så har du Djurgården, Helsingborg då. Så att Djurgården har ju nu 4 matcher här framöver med enkelt motstånd. De kan ju snabbt vara uppe på 59 poäng på de 4 matcherna. Framförallt har de Helsingborg då i nästa match som är en enkel match. Och sen så möts ju de här 6 lagen sinsemellan där då. Och ja, alltså de som sladdar lite i det här då, eller har sladdat, har ju framförallt varit IFK Göteborg och Norrköping. De har ju inte varit med tidigare i toppstriden. Nu är de på väg upp, men de kan ju egentligen vara bortplockade. Vinner Hammarby mot Blåvitt, ja då är ju Blåvitt borta. Vinner Malmö mot Norrköping, då är Norrköping borta. Det är ju inte helt otroligt eftersom både Hammarby och Malmö har ju hemmaplan här då. Och ja, sen får man se hur det går i Häcken och AIK då, men det räcker egentligen med de 2 resultaten. Då är ju någonstans, då är vi tillbaka i det här ursprungliga med de här 4 guldstridslagen och så Häcken som det lilla bonuslaget där.
Ja, exakt. Det är väl det. Djurgården känns som den tydligaste vinnaren av nästa omgång, men de har Helsingborg som ju verkligen ser bättre ut nu. Men problemet för Helsingborg är ju att matchen är på Tele 2 Arena snarare än Olympia. På Olympia så hade det ju nästan varit uppemot 40% chans för Helsingborg att lyckas skaka Stockholm, men, eller Stockholm, Djurgården.
Ja, men nu är det väl
10-90.
Alltså det ska väldigt mycket till. Djurgården brukar inte förlora den typen av matcher, och särskilt inte hemma då.
Och jag upplever också att Djurgården väldigt, väldigt snabbt släppte och glömde derbyt när det var över, att de vägrade gräva ner sig för mycket, de vägrade vara för negativa, de vägrade vara sura på domarna eller motståndarna, utan väldigt snabbt försökte skaka av sig alla negativa tankar från derbyt och gå vidare igen, vilket är det enda man kan göra om man leder serien.
Men det återstår ju i alla fall då 2 veckor till den här omgången, och det är inte säkert att vi får de här resultaten. Jag menar, det kan ju bli precis tvärtom, att det blir lite kryss och så här, så ingenting egentligen händer. Och då är frågan, vad ska man kalla de här lagen? Vi får ju lite skit nu för att vi tog ut liksom guldstriden för tidigt, och nu är det liksom, ja, nu får vi glömma allt det där, nu är det nya papper i maskin liksom. Nu är det 7 topplag här då istället, eller vilka är guldkandidater, eller är det så enkelt att de enda lag som egentligen är guldkandidater är Djurgården, AIK och Malmö?
Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, det känns som att jag känner mig som en hycklare när jag pratar om det här, för jag byter spår hela tiden. För några veckor sedan sa jag att Malmö kommer vinna i vilket fall, och sen minns jag inför derbyt så sa jag någonting om att det blir nog kanske Djurgården då. Så jag känner mig jävligt, jävligt dålig och töntig här, vi som byter hela tiden. Alltså Norrköping är trots allt 7 poäng bakom Djurgården. Det är inte aktuellt. Norrköping är beredd att skriva av från liksom guld.
Vi kan inte kalla Norrköping en guldkandidat. Nej, vi får kalla dem att de är med om jakten på en Europaplats. Ja. Okay.
Och det är också bra. Men där går ovanför Norrköping ser jag fortfarande, i alla fall Hammarby verkligen inte imponerad nu borta mot Norrköping i den stormatch då, efter de här 8 enklare. Så där är ändå fortfarande 6 poäng liksom. Och det kan hända. Det känns som en större chans att det känns dumt mot Östergötland, och jag känner mig lite sniken, men jag drar nog gränsen mellan plats 7 och 6. Köper du det?
Ja, du har kvar Hammarby och IFK Göteborg då, och Häcken även som guldkandidater.
Ja, på ren poäng. Det är ju bara en poäng skillnad mellan de lagen, men någonstans får man dra gränsen, och jag drar mellan 6:an och 7:an.
Jag har ju en teori om att den här allsvenskan, guldlaget kommer nå 65 poäng. Eventuellt mer, men jag har svårt att se det. Men 65 poäng, jag har räknat fram och tillbaka, och det känns som att det laget kommer nå 65 poäng. Definitivt, om Djurgården hade vunnit derbyt, då hade de kunnat komma upp ännu mer. Men nu vann de inte derbyt, så att 65 poäng tror jag guldlaget stannar på. Och ska då Norrköping, de kan inte komma upp i 65 poäng. De kan max komma upp i 64 poäng. Av den anledningen skriver jag också av IFK Norrköping. Mm-hmm. Jag kallar inte dem för guldkandidat, även om de har imponerat här det sista. För de kan inte komma upp i de här 65 poäng. Ska jag vara principfast här, då måste jag behålla IFK Göteborg och Hammarby. För de kan ju faktiskt nå upp till 65 poäng. Men då ska de ta 8 raka. Och det är ju, Bayern hade ju sin 8 raka historia här, och det var ju liksom mot 8 sista lagen i princip liksom. Nu ska de då ta 8 raka, för vissa har de bara konstiga matcher kvar, men då ska de ta 8 raka mot betydligt svårare motstånd. Och IFK Göteborg ska ta 8 raka, de har också tuffa matcher. Någonstans där får vi ju ett svar, för de här möts ju. Bayern och Blåvitt möts ju. Och utifrån hur det går i den matchen, då kan man ju plocka väck den ene.
Så nästa vecka kan vi avfärda något av de lagen?
Ja, så att,
eller båda.
Ja, jag tror att den här veckan avfärdar vi Norrköping. Sen börjar vi då en nedräkning här i podden. nästa vecka så tar vi bort Hammarby och Blåvitt. Antingen Hammarby eller Blåvitt. Eller också båda två då, ifall de skulle kryssa. För då är de också borta.
Ja, om de kryssar samtidigt som Malmö, AIK och Djurgården vinner. Liksom.
Precis. Va? Så att, vi får väl helt enkelt stanna där då. Så att, tills vidare här får vi kalla 6 gäng för guldkandidater. Även om det förefaller otroligt att några av dem faktiskt skulle gå hela vägen. Men saken är ju den att även om Djurgården förlorade derbyt, som sagt, så har ju Djurgården fortfarande ett jätteläge. Man tappar ju bort det lite grann i hela den här diskussionen. Alltså de har av sina 8 kvarvarande matcher, 5 är så kallat säkra. Och med säkra menar jag då alltså att inte att de är en garanterad vinst, men utifrån hur den här liksom allsvenskan har varit, att de bästa lagen slår ju i princip hela tiden de sämre lagen. Djurgården har inte så många sådana plumpar sen de fick igång sitt spel. Det är egentligen bara den här AFC-plumpen, så att det är klart, det kan ju hända för Djurgården också. Men de har 5 av 8 matcher de garanterat ska vinna. Och av de 3 återstående då så är det IFK Göteborg borta, det är Norrköping borta och det där mot Hammarby. De vill inte vinna alla dem, direkt de vinner en av dem. Då har de tagit sina 6 segrar och kommit upp på de här 65 poängen. Så att man får inte glömma att trots att Djurgården förlorade så har de ett otroligt gynnsamt läge där i toppen. Mm. Det är upp till Djurgården att tappa det här liksom.
Nej, men jag håller med om det, men och det som jag sa innan, att jag tycker att de var väldigt förståndiga efter matchen, i och med att de inte grävde ner sig över det här liksom, eller blev gnälliga eller gjorde en stor affär av det eller sa att AIK var dumma eller att de massa, alltså det, jag tycker att framförallt tränarparet där var jävligt rimliga efter förlusten, och det får mig liksom att tro att de verkligen har planerat hur de ska agera vid en eventuell derbyförlust för att minimera skadorna av det.
Sen apropå 8 raka då, om det är något lag som skulle kunna komma in i ett sånt flow och verkligen lite mer realistiskt kanske ta 8 raka, då är det väl någonstans Malmö FF. Mm. Att de har verkligen studsat tillbaka på vinnarspåret här nu, som vi såg att de började göra med 5-0 mot Kalmar. För de Malmö har ju den bredaste truppen, de har den bästa truppen, de skulle faktiskt kunna vinna 8 raka matcher. Men de har Europaspelet. Det är väldigt ovanligt att lag som spelar i Europa vinner allsvenskan. Det var Malmö själva som klarade av det 2014. Annars händer det inte så ofta. Så att det är många om och men där kring Malmö FF också. Och det är det ju även kring AIK. De behöver ju inte vinna alla 8 raka för att komma över 65 poäng eller komma upp på 65 poäng. Men de har det ganska tufft direkt här nu. Och där får vi också någon form av svar. Liksom. De ställs mot Häcken borta här nu. Nu får de ju vila då ändå. Men de har jobbiga matcher det närmaste. Och därför har vi varit lite inne på att AIK kanske är det lag som ska falla ifrån först här nu. Nu får man ju se hur det blir med den saken. Men, ja.
Men efter den här diskussionen och den här liksom sammanställningen så måste du ju ändå känna att det här är framförallt roligt, eller hur?
Ja, jo, det är det väl. Det är klart att det är. Alltså det är ju en drömtabell för media och för alla som är intresserade av allsvenskan och så, men det känns någonstans konstigt att det liksom efter 22 jävla omgångar ska vara 7 lag som ligger klistrade med 7 poängs mellanrum. Alltså det är inte så det ska vara. Det rubbar ju en cirklar, eller vad heter det?
Ja, men jag har sett, du har känts väldigt luddig idag. Det är som att du har svårt att ta in det här liksom. Gått runt och varit lite borta liksom haft en slags inre blick. Det är svårt att, ja.
Men jag, ja, men alltså, det har ju gått från ett då, alltså när man vaknade i söndags morse, då handlade ju allting om, ska Djurgården rycka och skaffa sig ett ointagligt guldförsprång liksom. Mer eller mindre ett ointagligt läge. För hade de vunnit derbyt, ja då hade de ju haft en autostradan mot det. Då hade det hade ju varit klart. Vi hade ju fått lägga ner alla satsningar. Vi kunde gått på semester, vi kunde åkt till Kuba eller vad fan som helst. Alltså det har inte varit så mycket att bråka om. Och sen från det hela det perspektivet, som ju var det relevanta perspektivet där då, det gick ju inte att ta något annat perspektiv att nu är det AIK, upp till AIK och rädda guldstriden. Det var ju vad fan, halva Sverige satt ju och höll tummarna för AIK. Folk erkände det öppet på sociala medier. Idag håller jag för första gången i mitt liv på AIK. Folk liksom som normalt skyr AIK som pesten, de låg på sina bara knän och bad att nu måste ni besegra Djurgården här. Så att det var ju det perspektivet, och nu är allt helt plötsligt bara, vad fan tog det vägen? Det bara försvann liksom, och så har du 7 lag som ligger här inom de här 7 poängen nu.
Nej, men så är det. Till och med Sebastian Larsson sa ju efteråt att det här var nog första gången som många hejade på AIK. Liksom, ja. Sa han lite galghumoristiskt. Men apropå det, ska vi gå in på derbyt eller?
Absolut, för att det är vår tredje punkt på det här i den här podden då. Det är ju Stockholmsderbyt då, och jag skulle nog vilja börja så här, att jag tror att Djurgården är fruktansvärt besvikna på sig själv, alltså otroligt besvikna att de inte kunde göra mer av detta, när man ser liksom hur AIK i andra halvlek går på knäna.
Ja, jag håller med om det. Jag tycker att det var en fascinerande match på det sättet. Det var som att, alltså jag hade koll på att AIK var slitna inför matchen. Nabil Bahoui sa i en intervju att Europaspelet har tagit kål på oss liksom. Men jag förstår nog inte hur pass brandskattade de var på energi. Det hade jag ingen aning om. För de börjar ju också i en extrem fart, extrem hets som inte Djurgården riktigt klarade av första 5-10 minuterna. Det är bollar bakom backlinjen, det är Robert Lundström rakt fram, det är Tarik som dumpressar överallt. Jag tycker han är en bra pressare överlag, men ibland så pressar han lite för publiken liksom, för att få upp för igång massorna, och det funkade ju för sig bra nu också. Men det var ju en jävla fart, men det var ju en slags i efterhand förstår man, det var ju en kamikaze-satsning från AIK. De visste att har inte vi gjort 1-0 i första halvlek, så är det stor möjlighet att vi inte orkar stå emot eller skapa chanser andra halvlek. Liksom. Så de gick ju all in första 20 minuterna, första 25 minuterna, fick ett mål och sen bara rakt ner i skyttegravarna på ett sätt som jag har inte sett ett lag vara så trötta i allsvenskan som AIK var andra halvleken. Jag kan inte minnas att jag har sett ett så trött lag någonsin. Alltså det var, för vi satt på läktaren och tänkte fan vad de faller tillbaka liksom. Det kan ju AIK göra ibland, men det brukar ju vara i korta liksom, taktiska perioder för att hitta rätt igen liksom. Men nu bara fortsatte det och så förstod man ju att nej, men de är så pass jävla trötta att de det är inte Djurgården som är grymma i possession, det är AIK som inte har någon kraft att liksom vinna hegemonin över matchen liksom. Men du, jag vet att du var ändå imponerad av hur Djurgården i första halvleken hanterade AIKs press till en början.
Ja, men jag skulle säga så här. När jag skrev om den här matchen i min förhandskrönika så var jag helt säker på att det skulle inleda med ett försök från AIKs sida att rivstarta, att få med sig publiken, att skapa det här trycket som de fick igång mot Celtic. Alltså så som Malmö brukar göra liksom, och verkligen bara mata på. Och jag trodde då när jag skrev det här att Djurgårdens svar på det här skulle vara att få till en sönderryckt matchbild, mycket frisparkar, få sina fans att dra igång bengaler så det blir avbrott. Ja, men den typen av grejer, alltså rycka sönder det för att den vägen få AIK ur balans. Och vad som hände är ju att AIK startar och får igång den här inledande energin. Du sa 5-10 minuter. Jag funderar på om det är det så länge. Så jag funderar på om det kanske är 3 minuter. Ja. De får ju betalt för det. De har ju den här jättefina chansen då när du hittar Lundström. Men efter det så börjar ju Djurgården hantera det. Och de hanterar ju det inte genom att skapa massa frisparkar och rycka sönder matchbilder, utan de hanterar ju det genom ett bollinnehav. Marcus Danielsson är ju väldigt bra i det läget. Han spelar med ganska små marginaler, men han går liksom före. Han visar det att det börjar här liksom, det börjar med mig. Han börjar att sätta passningsspelet. Ibland är det svårare passningar, så han slår bort någon boll och så vidare, men han gör det av en enda anledning. Det är för att om inte han, lagets bästa spelare, lagkapten, om inte han kan visa att vi klarar att spela, då kommer inte hans lagkamrater heller klara det. Så han måste liksom gå först, han måste sätta lite svårare passningar ibland, han måste ha lite is i magen. Jag tror han dribblade av Goitom mer eller mindre som sista man en gång. Och det här fungerar, det blir bra liksom. Djurgården äger bollinnehavet. På 20 minuter så har AIK knappt bollen från de här inledande 3 minuterna. Så att de har ju fått matchen precis dit de vill. Jag tror de är jättenöjda där efter 20 minuter, Djurgården. De har liksom dödat AIKs inledande energi. AIK har inte fått ut något av det. Det är Djurgården som äger matchen, Djurgården som kontrollerar matchen. För Djurgården spelar ingen roll ifall det blir 0-0 egentligen. Det är ett bra resultat för dem. Så att, kan de hålla i den här matchbilden, jättebra. Vad händer? Jo, men då händer det som någonstans blir symptomatiskt för hela den här matchen, att det är en rätt liksom lågkvalitativ fotbollsmatch. Så att det som avgör allting, det är ju ett jättemisstag av just Danielsson. Han blir liksom för het. Jag vet inte om hela den här historien med att han vill visa lite extra med landslaget, att han inte kommer med, han ska visa lite extra, eller om att det liksom är derbynramningen som skruvar upp honom. Han går in alldeles för hårt, alldeles fel mot Goitom som rutinerat ramlar in i straffområdet, och det är ju någonstans en solklar straff det där. Och det är ju ett jättemisstag. I en sån här match med inramningen, med värdena, allt som står på spel, så är ju den här gamla klyschan om det första målet, den är så oerhört bärande, den är så oerhört central, det är så oerhört viktigt att göra första målet i just en sån här match. Alltså att AFC gör 1-0 mot Hammarby, det spelar ingen roll. Hammarby vinner den här matchen då, för de kan köra över dem. Men i liksom när det är så här jämnt, det är så mycket på spel, då blir det första målet så oerhört avgörande. Och AIK får i det läget en straffspark. Och det skulle jag säga, det är den enskilt viktigaste ögonblicket hela AIKs allsvenska år 2019. Det är när Sebastian Larsson kliver fram till straffpunkten efter 20 minuters spel i det här derbyt. Det bryter man ner, det inget ögonblick kommer förmodligen vara viktigare för AIK under den allsvenska säsongen. Jag säger inte Europasäsongen, jag säger allsvenska säsongen. Och där har Larsson, trots att Vajo då försöker psyka honom, han har det som Rosenberg inte hade. Han har full kontroll på situationen. Han psykar ju någonstans till och med tillbaka, inte det som händer efteråt, för det tyckte jag var onödigt av Seb, han ska vara större än att gå fram och
buffla upp sig.
Ja, vad fan, det behöver man inte göra, det var bara larvigt. Men han, när Vajo har försökt fördröja det, och domaren blåser, då fördröjer ju Larsson tillbaka det. Tänkte du det? Han står ju och väntar ganska länge innan han slår den, och Vaiho bara skruvar lite på sig, och Vaiho agerar ju sen jättekonstigt. Så att han är ju det agerandet, det är bara älskade, det är bara omfamnade liksom. Det är så jävla bra gjort av Sebastian Larsson i det läget. Och det blir ju också matchavgörande, för att sen kan de, precis som du var inne på, de är så trötta och slitna, men de kan gå tillbaka och göra det enda som egentligen är möjligt för dem i den situationen, och det är att lita på sitt försvarsspel.
Och jag tycker att AIK gjorde det primitiva spelet bra såklart. De kämpade bra, men jag tycker också att Djurgården utnyttjade det väldigt, väldigt dåligt. Alltså när de märkte att, okej, det kanske åt sig väldigt, väldigt dåligt, men de gjorde det på ett svagt sätt tycker jag. För när de märkte att AIK var så pass trötta, jag menar, Djurgården fick i princip slå inlägg från kortlinjen ganska ohotade. Ett tag så försvarade AIK i princip sitt straffområde med sina försvarsspelare. Jag tycker att det blev, på ett sätt som det blev i början av säsongen ibland, det blev ett bekvämt rullande framför AIK liksom. Det var för många som ville kladda. Jag har ju varit positivt inställd till Karlsson under säsongen. Jag vet att du inte varit lika, jag vet att du ser ganska många svagheter i hans spel också. Sådär. Och jag tycker att han var tillbaka lite i gamla synder mot AIK och slog en del chansbollar. Fick inte något tempo, ingen rytm i spelet, utan tvärtom gjorde en del märkliga saker. Men jag kände också att efteråt sa Kim Bergstrand att de var förbannade över att de inte hade utnyttjat liksom, det ändå djupledsspelet som man kunde göra. Att de inte försökte slå fler bollar bakom AIKs backlinje, som de gjorde till exempel när Astrid Adrevic kom igenom och brände. Eller mer bollar ner mot hörnflaggorna för att liksom låta AIK få byta sida fram och tillbaka och sådär. Och det fanns en poäng i det, att det var AIK var jävligt trötta och det var en svår match för dem, men Djurgården kunde gjort det ännu svårare.
Mm. Nej, men jag köper allt det där, men allt det där kommer någonstans i andra hand för mig, utan det som avgör matchen, det är det här misstaget som Danielsson gör, straffsparken, hur bra Larsson är där, för sen så skiftar hela, alla värden skiftar ju någonstans där. Djurgården måste ju gå från ett resultat de är helt nöjda med mot ett lag som desperat måste göra ett mål, förstår du, hela balanserna byter ju genom det där, och då ska man då byta om till en situation där man ska klara liksom och dyrka upp det här lågt stående AIK istället. Det är inte alltid det så jävla lätt liksom. Man kan inte alltid begära det. Jag kan inte säga att jag utifrån Djurgårdens kvaliteter, utifrån deras trupp, utifrån vilka byten gör så våldsamt mycket fel mot AIK när de samlas, utan det är ju alltid svårt att dyrka upp en motståndare som inte behöver anfalla och som dessutom är jävligt bra på det. Jag har lite svårt att säga exakt vad jag tycker liksom, att det är för få spelare som kommer i djupledslöpningar, att man liksom man kanske vill lite för mycket där, så istället för att ta de här djupledslöpningarna som inte betyder någonting men drar isär, då vill man istället möta och hämta boll, som ju Buya Touray kanske gjorde. Så den enda egentligen som konsekvent hela tiden och vid rätt lägen och vinner något på det, tar ju djupledsöppningarna, det är ju Curtis Edwards. Men de skulle behöva ha fler som gjorde det. Jag menar, när djupledsbollarna kom mot Radetinac, det var han 20 meter bak. Jonathan Ring kom aldrig i dem. Så att utifrån det perspektivet, ja, där gjorde väl Djurgården en del fel, absolut. Men som sagt, jag har väldigt svårt det här att alltid säga när det blir den här matchbilden mot ett lågt stående försvar. Ja, men de ska alltid lösa det. Fan, AIK ligger ändå där de ligger i tabellen av en anledning. Det är ganska bra fotbollsspel, det är ganska bra försvarsspelare där. När Per Karlsson får spela det här spelet, då är han ju jättebra. Då är han ju inte Sveriges bara sjunde bästa mittback liksom, utan då är han ju faktiskt jävligt bra.
Nej, men jag köper det att det fanns liksom att man ska liksom, man kan inte såga ett lag för att de misslyckas med det, men jag tycker att AIK var tappra och kämpade för sina liv snarare än att de var så jävla bra på försvarsspel i den här matchen. Förstår du vad jag menar? Jag tycker inte att linjerna fanns. Jag tycker att när Sebastian Larsson gick ut, tycker att det var kaos på mittfältet. Jag tycker att det liksom en för en sprang de och kämpade dem. Jag tycker inte jag såg den här försvarsorganismen som man kan se hos AIK ibland. Jag tycker inte det var tryggt försvarsspel. Det var tappet för försvarsspel, men det var inget tryggt försvarsspel. Så det jag menar, att det kändes som att det skulle kunna finnas ännu fler luckor.
Och det tror jag hänger helt ihop med just den här, det som du börjar prata om, med fysiska statusen. Ja, för att de spelar ju egentligen från minut 45 eller möjligen minut 50. Då spelar ju de försvarsspel som ett trött lag i 70-50 minuten. Så brukar ett lag se ut. Men för de AIK kom ju det här 20-30 minuter tidigare kom den tröttheten. Och det är ju helt en fysisk fråga. Och då blir blir det ju lite sådär att man är inte alert på samma sätt, och då får man egentligen ta någon jävla löpning som man inte behöver göra, men så vet man att de måste göra den, så de tar den ändå tills de till slut går på knäna, och så faller alla de där bitarna efter varandra som ett dominospel liksom. Så att ja, det håller jag absolut med om. Men tack vare att de ändå klarade och var så tappra då. Så för Djurgården så blir det ingen större skillnad.
Nej, så kanske det. Jag tycker också att det var kul liksom, alltså spelarna AIK slogs igen nästan med varandra om att få byta liksom. Tarik Elionossi sa det efteråt att han trodde nog han skulle få byta, så när Nasseb Larsson går ut i 60-ånden så var han liksom, vad fan, ska jag behöva spela den här matchen? För han hade ju kört liksom idiotpress hela första halvleken och fortsatte nästan även med den andra halvleken. Och han sa också att det kändes orättvist, för att båda två spelare i landslaget nu, Norge mot Sverige, och då tyckte han att Seb hade liksom lurat honom genom att ta det här utbytet i 60-ånden, så att han ska vara mycket fräsch i den kommande landskampen då, jämfört med Tarik.
Nej, det var ju ett intressant resonemang. Nej, men någonstans alltså en riktig lagspelare i en sån stor match som ju, alltså vi vet ju att de här spelarna älskar ju att spela de matcherna, att som Sebastian Larsson gör då, sätta sig ner och säga jag orkar fan inte mer. Ja. Det är ju också, det är ju faktiskt vad en lagspelare gör liksom, som inte vill skina själv och köra vidare, utan han är så jävla trött så att vi måste ha in någon annan.
Och heller ingen match att få fänga där det känns dumt att gå av liksom, där man är rädd vad folk ska säga om en, utan när man fattar att nu har jag inget mer. Jag vill också säga någonting om Goitom. Jag tycker ändå att spela med feber och på det sättet backa in i Une Larsson och Danielsson under 90 minuter. Bara backa in och suga in väldigt mycket boll. Och det var egentligen enda gången AIK kunde vila. Det var när Goitom lyckades låsa fast och hålla i och spela vidare. Så jag tycker att vi har ju varit tydligt hur de här mittbackarna har tagit ner nästan alla anfallare de har mött. Så att en gammal och sjuk och trött Goitom ändå klarade av det, tycker jag var starkt.
Ja, jag tyckte framförallt i vissa dueller mot Jakob Une Larsson så såg man ju klasskillnaden. Han vände ju bort Une Larsson som han var ryggsäck som satt på honom, bara och slängde han av honom sen och satt iväg. Och det har man ju sett, det gjorde ju även, jag tror det var Molins på samma sätt, vände bort Une Larsson där. Så det är klart att Djurgårdens försvarsspel har ju sina brister, och det har ju synts i de två senaste matcherna på olika sätt. Mot Malmö så klarade de till slut att hålla nollan, men det var ändå ett par sådana sekvenser. Danielsson var inte riktigt lika dominant som han har varit tidigare. Och nu ser vi här när det också är rejält uppskruvat med inramning och betydelse och möter väldigt bra spelare, så syns ju bristerna tydligare där också. Det är ju ganska givet.
Det var ju en man på Friends Arena som sitter precis bredvid där vi jobbar, som gärna skriker mycket.
Men han skriker sin
yes, enhet, ja. Varje gång Daniels gjorde ett misstag så hänger fram och skrek örat på oss. Ska han med landslaget eller? Ska han med landslaget eller? Så det var en speciell upplevelse.
Jag har fått en hel del mejl om den här matchen och då skrev jag inte ens krönika om det. Jag satt ju bara betygen. Men jag skrev ju inför då, så det var väl det liksom, så folk hängde kvar det kanske. Men många som har avstyrt var så jävla dålig kvalitet. Ettan mot tvåan i Allsvenskan. Är det här det bästa svensk fotboll kan erbjuda? Det var låg kvalitet. Det får man ändå säga. Jag tycker att det var låg kvalitet även för att vara ett derby. Men det har väl sin förklaring i matchbilden mycket, kan jag tänka mig då, just att AIK är så trötta och det blir den här typen av fotboll.
Och det var spännande. Men en sak som jag tycker är intressant är ju, vi har ju pratat här i den här podden tidigare om hur AIK gärna vill bygga upp matchen mellan AIK och Malmö som den största i Sverige. Och framförallt från AIKs sida hade det varit viktigt att stå bredvid Malmö i det sammanhanget, att det är vi som är de stora klubbarna liksom. Men när man såg hur glada Björn Westerström och Rickard Norling var över att vinna mot Djurgården den här matchen, så vet man att det fortfarande är Djurgården mot AIK som är den absolut viktigaste matchen för Djurgården. Jag såg liksom, alltså det var inte glädje när de vann, det var lättnad till 100%. Alltså jag känner mig, alltså den här matchen var 5 gånger så viktig för AIK som den var för Djurgården. Alltså det fanns en helt annan press på AIK-spelarna i den här matchen. Jag kände att det var någon sån djurisk lättnad vid slutsignalen.
Men det var ju också de ingångsvärdena i den. Det var väl Oskar Linnér som sa att det var det viktigaste derbyt på 2000-talet.
Precis.
Och Djurgården hade ju verkligen gjort det här guldrycket. Vi fick ju en del skit för att det var det vi fokuserade på. Men jag menar, faktum är ju att innan den här matchen så var det så. Hade de vunnit den här matchen så hade det sett helt annorlunda ut.
Så man kan förstå AIK-arnas glädje helt enkelt.
Absolut.
Och lättnad.
Ja, han var gladare då, Westerström, men han var i Europa League-playoffet där mot Celtic. För då satt jag ju på pressläktaren och då när Celtic gjorde sitt 2-1 mål när Celtic tog sig förbi på Celtics vänsterkant förbi både Granli och Sebastian Larsson och sen viftade Linnér in den. Då flög han upp i sin stol och han såg helt vild ut med sitt stora skägg liksom, så han är ju rätt så grovhuggen också. Helt rasande liksom, och så storma in i katakomberna liksom. Jag tänkte fan, när han kommer tillbaka. Han kommer tillbaka en halvtimme senare, har lugnat ner sig lite, men ja.
Jag frågade ju Westerholm om det för några dagar sedan och då sa han att, jag brukar gå ner i, liksom, i omklädningsrummet eller i katakomberna i halvtid. Jag brukar inte gå innan domaren blåser.
Men det går 10 minuter innan.
Exakt, den här gången så tog känslorna över, sa han. Men sen sa han att sen kommer jag tillbaka och var glad som en apelsin.
Han har ju tre stolar, eller hade i alla fall den här matchen, så att han satt ju där liksom med armarna över varsin av de andra stolarna, så att jag kan bekräfta att han såg betydligt lugnare ut när han flög upp där. Vi lämnar derbyt därmed och ger oss in på Kalmar Malmö FF där vi fick årets mål.
Jag kan inte på rak arm förstå vilket du menar.
Straffen?
Ja, förlåt.
De har missat sex jävla straffar. Alltså Marcus Rosenberg halkar, han gör en bäcka vid straffpunkten, men bollen ändå i mål. Alltså det är så nära att det inte heller blir mål, i och med att han halkar liksom. Nu får han in. Missat en sjunde straff där. Det är helt otroligt på att han halkar.
Ja, exakt. Men jag och Bank satt ju och Malin Wahlberg satt och följde derbyt på Friends. Och mitten i derbyt, när Malmö får straff, så lägger vi ner allting som rör derbyt. Allting. Ta upp rätt Simon-flik, dra in Malmö-matchen, och precis när Rosenberg ska slå straffen så följer vi bara det istället. För det kändes som en mycket större grej än derbyt. Och när han halkar in bollen, det sjukaste jag sett. Jag tycker det var helt... det var det största för den omgången.
Ja, men jag säger ju det är årets mål. Det var någon som skrev det till mig på Twitter också. Jag snodde rakt av det. Det måste ju vara årets mål.
Men jag gillar också. Alltså, ja, men han var ju... Ja, nej, alltså, hade han inte halkat så tror jag att målet han har räddat den. Då hade inte bollen gått så högt upp. Då hade han gått lägre ner, och där var ju Hägg Johansson.
Ja, men såg du det att nu siktar han ut mot stolpen?
Ja, det gjorde han.
Ja, men äntligen. Det var första på 7 försök när han försöker slå bollen mot stolpen.
Men jag såg ju matchen då i efterhand igår kväll. Och det är klart att man ska ju inte analysera den för mycket. När Romario drar den här idiotsatsningen efter runt 7-8 minuter mot Erik Larsson. Poddfavoriten Erik Larsson.
Den dummaste satsningen vi har sett i år.
Ja, jag såg det.
Efter 10 minuter.
Jag såg att du var citerad på sajten. Tycker jag var bra, för det var ju en... Han vill ju inget illa, det ser man ju på honom, men det är ju oförlåtligt med den typen av satsningar. Så det är klart att det var rött kort. Så att Malmö skulle vinna den här matchen var ju givet. Och jag tycker också Malmö, men det är samtidigt, och de ledde ju redan med 1-0 också då, så det är inte så att de var tvungna att jaga mot ett lag som bara stod lågt. Men jag tycker Malmö var bra. De var ju liksom ibland ganska slarviga i passningsspelet, men det kan vara ganska bra ibland när Malmö är slarviga i passningsspelet, för då får de chansen att vinna tillbaka bollen i rätt lägen. Ibland så får jag nästan intrycket av att de är som Milan kunde vara på 90-talet i Italien liksom, att de tappade bollen för att få vinna tillbaka den. Jag känner att i bättre läge då. Malmö är så pass bra, säkert när de möter ett lag som är mindre, så att de var ganska yviga i passningsspelet.
Stefan Billborn hade ett resonemang om att Hammarby egentligen kan vara bättre mot bättre lag när de inte får så mycket tid på sig som de har fått mot de här sämre, då måste de ta besluten snabbare och mer på instinkt, alltså att man liksom då pressar sig själv att spela på en lite högre nivå. Det var ju ett intressant resonemang ända fram till att det gick helvete mot Norrköping. Ja. Så att, men det är lite det du menar, att en grej som inte normalt sett ska vara en fördel kan ändå ge en positiv effekt liksom,
med att det provoceras fram liksom.
Ja,
en slags brottsprovokation på sig själva liksom.
Ja.
Och det var inte jättemycket så, men det var en del slarv som gjorde att de kunde vinna tillbaka. Till exempel när Bachiro, det var ju bara bra pressspel när han snodde bollen så att Rosenberg kunde göra mål sen. Men överlag så var ju Malmö totalt överlägsna i den här matchen. Magnus Persson sa i halvtid, nu ska vi prioritera att insläppa in så många mål. Nu när den här matchen är förlorad så ska vi prioritera att insläppa in så mycket mål. Det blev ju 5-0 såklart.
Ja. Det var så när Manja Miljanovic kom efter att ha förlorat med 6-1 mot Hammarby och satt sig på presskonferensen och sa, vi kom billigt undan.
men så att det finns inte så mycket mer än så kan man inte säga om Malmö.
Men jag ska säga två saker, för du har ju dansat runt här på redaktionen och lyft två personer. Du ska få utveckla det lite nu, för det kan vara intressant för lyssnarna. Erik Larsson och Fouad Bachirou har du pratat mycket om efter den här matchen. Och det är intressant, för Larsson är ju en jävla bra spelare.
Ja, exakt. Han var ju kung i Sundsvall. Alltså, så här, när han kom från Gävle till Sundsvall för, vad kan det vara, 5-6 år sedan, så han var faktiskt svag första två åren. Sen fick han ju en raketutveckling under Joel Cedergren, tog över efter Robert Lundström. Var fantastisk som högerback i flera år i rad och dessutom kunde han spela på andra positioner. Han var mittback, bland annat var yttermittfältare, han var till och med innermittfältare i vissa matcher och var fantastisk för Sundsvall. Sen så fick han en del skit under året, första året i Malmö FF. Han var kanske inte lika, han var kanske lite försiktig i början på högerkanten. Han kanske var lite rädd sådär i viss mån. Men i grunden tycker jag han stod för en ganska bra debutsäsong. Jag tycker inte han var så dålig som alla sa, tycker han var... under våren helt okej, under hösten bra till och med. Och nu då när han har fått den här rollen som vi har pratat om tidigare, den här höger mittbacksrollen, där tycker jag att han är enormt bra liksom, verkligen. Nu fick ju Lasse Nilsson spela mittback och så var han höger mittback då, Erik Larsson. Och han har gjort det till en helt egen position på något sätt. Han kan vara extremt aggressiv i ryggen på sin motståndare eftersom han alltid vet att han har någon mer bakom sig. Så att, och det funkar ju, det gifter ju sig bra med hans fysiska styrkor. Och så är han, med tanke på att han egentligen är en offensiv ytterback, så har han ju alla möjligheter att från en oväntad position driva fram bollen och starta anfall. Jag tycker att det är väldigt svårt för motståndarlagen att hantera en spelare som kommer från ett oväntat håll, som man gör som mittback när man driver upp bollen på det sättet. Så att jag, som jag sagt tidigare, jag tycker att han gör mer offensivt för Malmö just nu som höger mittback än vad Felix Beijmo gör som höger wingback, och jag tycker att den spaningen fortfarande stämmer. Han är ju, nej men jag gillar honom väldigt mycket i alla fall. Och sen den andra var Bachirou då.
Ja, för att ja. Bachirou har pratat mycket om också. Och Bachirou är ju intressant, för vi satt ju i omgångens lag här och vi konstaterade att vi har knappt haft med Fouad Bachirou i omgångens lag förrän nu egentligen. Han har haft en lite, får man ju tänka på med Malmö FF-ekvationen också, att han har de ju den här säsongen i Allsvenskan inte fått ut så jättemycket av.
Nej, så här är det ju. För alla som följer Allsvenskan, de vet att de två bästa innermittfältarna som finns i serien, det är Anders Christiansen och det är enligt mig Fouad Bachirou. I grunden tycker jag att det är de två bästa innermittfältarna i Allsvenskan.
Bättre än Seb Larsson då alltså?
Ja, det tycker jag. Så att det är liksom ingen överraskning att Bachirou har ett stort spel i sig. Det har man sommar i ÖFK, det såg man framförallt i Europaspelet med ÖFK, där han var helt enorm. Sen så tycker jag att han kanske ibland kan komma liksom lite i skymundan av Christiansen. Christiansen är så jävla dominant på planen. Han kräver så mycket boll, han vill styra allt. Och jag förstår det, när man är så överlägsen som man kan vara i perioder, så han kan ju förändra matchen, så jag förstår att han vill ta det ansvaret. Men ibland tycker jag att Bachirou i Allsvenskan får lite av en, det blir lite av en biroll då. I Europa så måste han vara på topp. Där kan inte Christiansen göra allt, så där måste Bachirou verkligen fylla det här utrymmet. Men i Allsvenskan så kan han bli lite passiv tycker jag, inte spela så stor roll som han skulle kunna göra. Men nu var ju Christiansen borta mot Kalmar och då tycker jag att Bachirou var precis så här dominant som man kan vara när han måste var den mest dominanta mittfältaren. Han vinner boll högt upp, han missar inte en passning, han läser alltid var Kalmars rensning ska komma liksom. Han är alltid steget före i alla olika moment, just för att han har sånt här överlägset spelsinne. Så att det var kul att se Bachirou på topp igen.
Så var det kul att se Malmö FF sätta dit en straff.
Så är det.
Då lämnar vi Malmö och vi går vidare på Norrköping mot Hammarby. En match som jag följde. Vad ingångsvärdena där egentligen?
Ja, nej men, jag var ju på derbyt då, så jag kunde bara se andra halvlek på den här matchen. Men jag vet att du kollade lite mer på den eftersom du ändå var på redaktionen. Och jag kände väl att... Ja, men många kände väl att så här, nu har Hammarby haft de här 8 matcherna som vi har tjatat om till förbannelse, nu får de tuff motstånd, det är bortaplan, men det är på konstgräs. Kan de liksom lira skjortan även av Norrköping då på konstgräs? Mm. Och det kunde de ju inte göra, för de förlorade ju, även för att de skapade en del chanser. Och då har jag sett att många har frågat sig, är Hammarby inte så bra mot topplag? Vad tycker du?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yeah. Ja, nej, alltså jag tycker den är lite svårbedömd den här matchen, för att det är så lätt att man fastnar vid den här enskilda matchen och sen ska den då ge svar på allt annat. Jag är inte alls säker på att det här innebär att Hammarby inte kommer att rada upp väldigt bra prestationer framöver, särskilt på hemmaplan. Det tror jag absolut att de kan göra. Men det är inte så konstigt, alltså. Det jag egentligen vill säga är att det är inte så konstigt att varken Djurgården eller Hammarby egentligen förlorar. Alltså, de har varit inne i sviter, enormt långa segersviter eller sviter utan förlust. Jag tror Djurgården var uppe i 12 utan förlust, va? Varav 10 vinster, om inte 11 till och med. Hammarby var uppe i 8 utan förlust, 7 vinster, förvisso mot svagare motstånd då. 7 vinster, 1 kryss. Förr eller senare så kommer förlusten liksom, och det är ju, man kan ju vända och vrida på det där, när liksom ska den komma? Ska man liksom slänga bort något poäng mot lag som är sämre då, som AIK gjorde, vilket ju känns helt meningslöst när de förlorade mot Kalmar, eller ska man liksom torska mot ett bra ramsförsvarsstarkt IFK Norrköping, vilket ju är någonstans mer rimligt att man gör, men det kan ju ändå bli mer kostsamt eftersom man då innebär att poängen går till ett annat topplag och så vidare och så vidare. Man kan ju vända och vrida på vad den här matchen egentligen betydde. Men det är väl självklart så att av Hammarbys extremt bländande offensiv som vi har sett mot de här sämre lagen, så får de ju inte alls den utdelningen mot IFK Norrköping. IFK Norrköping har nu hållit nollan i 6 raka matcher. Mm. Hammarby har inte en enda målchans första 45 minuterna. Och det som var intressant var att Stefan Billborn hade pratat om den här matchen inför att Hammarby är nu bra både om lagen väljer att möta dem samlat, eller om lagen använder en tidigare press mot dem, eller om de rent generellt står högre. Hammarby har nu då vapen mot allt det här, dels genom sin spelskicklighet. Och man har det i djupledsspelet om man vill gå med på omställningar genom Aron Johansson då. Mm. Men han var ju för det första på bänken och kom in när Kacaniklis blev skadad. Och sen hade de ju inte Bojanic med i startelvan för att han var avstängd. Så att jag tycker att Hammarby hade egentligen inget vapen mot det här försvarsstarka IFK Norrköping. Och sen blev det liksom också en jävligt hafsig och liksom ryckig och flängig matchbild. Den ryckte sönder liksom av skador. Jag menar, Kacaniklis fick kliva av för Hammarby, Tern fick kliva av för Norrköping, så det här påverkar lagen, båda lagen. Det blir mycket fram och tillbaka, det blir mycket liksom korta anfall, chansspel. Och i den fotbollen upplevde jag, när liksom det inte var någon kontroll över det, där var Norrköping bättre, för att de hade liksom ett lite mer varierat anfallsspel att falla tillbaka på. Plus att de är, upplever jag, farligare på fasta situationer. De har ju sina pjäser liksom, Kasper Larsen och Lauritsen, och du skickar fram dem på fasta liksom. Det är ju två monster. Ja, det. Så det är klart att det blir livsfarligt att släppa till fasta situationer som ju Hammarby släppte till ett par, varav en på tilläggstid. Bollen ramlar ner för den nya Andreas Johansson då, som vi har döpt honom till idag. Filip Dagestål som liksom tofflar in en boll vid bortre stolpen. Och då har du återigen det här. Två ganska jämna lag. Det första målet blir oerhört avgörande. Sen är det klart att Norrköping kan koncentrera sig på sitt försvarsspel. Visst, man lämnar över initiativet lite mer till Hammarby. Det är inte konstigt att Hammarby vaskar fram två riktigt bra målchanser. En där Skrabb får rädda upp ett mål, en där Djurgic nickar i stolpen. Men att släppa till två målchanser på en halvlek mot laget som jagar, det är ändå liksom ingen katastrof. Normalt behöver du 3-4 chanser för att göra dina mål. Och Hammarby har inte de här 3-4 chanserna, utan jag skulle säga att de har två riktigt skarpa lägen. Istället kontrar Haksabanovic in 2-0 på tilläggstid när Dennis Widgren skiter totalt i hemjobbet. Han borde bli bänkad för annars. Han struntar helt och det kan du inte göra mot en så farlig spelare som Sead. Så att vad jag vill säga med den här långa utläggningen är att det här resultatet utifrån de här förutsättningarna, det var helt logiskt. Det följde mönster som gick att räkna ut. Men det behöver inte säga så himla mycket för fortsättningen. Det är viktigt att säga det. Bara för att Hammarby nu inte kom loss i den här matchen, så tror jag inte det kommer innebära att de inte kommer kunna komma loss i andra matcher mot bra motstånd.
Nej, jag förstår vad du menar. Men bara säga en sak om Norrköping också. Det är till då. Det var ju ändå, du nämnde hur bra de är i offensiven, Lauritsen och Larsen. Och det har man sett hela året att de är
på fasta,
totalt dominanta. Och sen, jag minns ju att vi var väldigt kritiska i inledningen av säsongen till Norrköpings backlinje. Bland annat de mötte Helsingborg borta, om du minns det, när de såg ut som att de hade han, som att, så som att försvarsspelarna hade en sån här skarpladdad granat som de passade mellan varandra för att det var så, de var så rädda liksom för att det skulle, något skulle explodera och de skulle tappa bollen. Sådär. Men nu verkar de ju vara mycket, mycket tryggare i den här trebackslinjen. Så det är ju ändå, jag menar, de håller ju nollan hela tiden. Det är klart att de är det.
Och de har ju en jättebra målvakt också, ska man ju ta med. Så han spelar ju naturligtvis in i helhetsbilden där. Men det är klart att IFK Norrköping idag fungerar väldigt mycket bättre än vad de gjorde i början av säsongen. Och det här har liksom, det har någonstans smugit sig på. Så det är svårt att säga när det egentligen vände för dem. Men det har ju varit liksom en successiv utveckling under säsongen. Och det är, alltså man får ju credda Jens Gustafsson där, tycker jag ändå. För att han har liksom ändå byggt någonting som har växt och blivit mycket bättre över tid. Det är klart att då är det inte bara de enskilda spelarna som står för bra prestationer. Utan det var lite bekymmer hur ska det här fungera i början. Det var uppenbarligen då ett stort hål att ersätta Andreas Johansson. Han betyder så mycket för dem. Plus att säkert finns andra parametrar som ska med där också. Men alltså, utvecklingen här går ju helt klart uppåt för IFK Norrköping.
Men en sån grej som att få in Krogarsson som höger wingback, att få in istället för att ha Jens Smiths snabbhet och liksom överraskande spelstil, så har man kanske fått in en tryggare person där, vilket gör att man kunnat lugna ner passningsspelet överlag, att han alltid har funnits där ute på kanten, och även han har varit väldigt bra centralt ibland också som innermittfältare.
Jag tror att har man Lars Krogarsson i sin trupp, då ska man ordna en plats på planen för dem, oavsett var den är. Om det så är målvakt som bara återstår att fylla, så ställ då Gersson i målet, för han behövs på planen. Jag tror han är den första som Jens Gustav Jens Gustafsson, jag tror det är den första han kritar ner i sin startelva, men det är inte nödvändigtvis säkert vilken position det blir på.
Och två andra, alltså man vill ju prata så mycket om Maxim Banovic, så två andra som också vill säga någonting om det är ändå Lauritsen. Dels då att han är en ork i offensivt straffområde, men också att han blir så jävla glad varje gång någon annan gör ett mål. Alltså jag måste säga att han verkar vara den finaste spelaren i Allsvenskan, så otroligt generös mot sina lagkamrater och sliter hårt och verkar vara liksom en varm lagkamrat. Fint att se. Också Kalle Holmberg. Han har ju behandlats lite som en restprodukt i Norrköping den senaste tiden. Liksom. Varit den tredje viktigaste bakom först Larsson och sen Nyman också. Nu har ju Larsson försvunnit. Och ändå inte varit så gnällig, tycker inte jag. Utan varje gång han har fått spela tycker jag att han ganska ofta ut mål och ofta stått för helt okej insatser. Och nu var han ju riktigt bra mot Hammarby. Så det känns ju kul att han får göra några fina matcher nu innan han troligtvis försvinner i vinter.
Om jag tar lite mer om Hammarby där då, så tror jag att de kommer att bli, de skulle kunna bli livsfarliga Hammarby för alla andra lag här i slutspurten, om det liksom blir någon slags känsla i Hammarby att okej, vi är inte med och slåss om det här guldet, men alla som kommer hit och möter oss slåss om det, som Hammarby liksom får spela utan, vi talade om det i någon tv-sändning här för ett tag sedan, utan någon jag upplevde att de var liksom lite låsta av att de var inne i guldstriden, det var press på dem, de skulle vinna den här matchen mot Norrköping och det också spelar in. Men däremot liksom, om det är Malmö som kommer till Tele 2 och måste vinna, då tror jag Hammarby kan få upp nå sin maxpotential på ett helt annat sätt, och kommer Djurgården dit och måste vinna ett derby, då jävlar liksom. Så att just av den anledningen så tror jag också att vi kommer få se mer av Hammarby. Sen så är det ju ett par saker i dem där de gör bort sig liksom. Det är klart att den här veckan för Nikola Djurgic blev ju liksom, först sätter han sig på enormt höga hästar i intervjun med som du gjorde med honom där och dömer ut AIK och hans skam för Sverige i Europa, och så slutade med att han själv liksom blev utvisad på tilläggstid efter han protesterat mot en situation som inte är någon situation. Å andra sidan så gillar vi ju personer som är lite frispråkiga och säger saker och ting och skapar lite liv och så, men annars hade vi inte haft det här jobbet, så att det är väl egentligen dömt att koppla upp de två bitarna, men det är klart, det blir inte lyckat, och det blir konsekvenser för Hammarby. Nu får han klara sig utan Djurgic i en väldigt, väldigt viktig match mot IFK Göteborg, vilket är helt fullständigt totalt onödigt. Och det är det här jag har varit på Hammarby. Jag har sagt det, ni kan inte hålla på liksom och lägga sånt jävla fokus på domarna som ni gör hela tiden. Jag försöker förklara det här för supporterna. De fattar inte det. De tror att domarna blir bättre om de skäller på dem. Det är så en konstig jävla logik. Men bygger man upp den här liksom frustrationen och så på sättet, då sätter sig spelare förr eller senare i dåliga situationer, för att man har skapat liksom en bild av att man hela tiden är dåligt orättvist behandlad. Det är inte Hammarby. Vi som ser alla andra lagen, vi ser ju det. Hammarby är inte orättvist behandlade. De är inte ens närheten av att vara orättvist behandlade. De som får mest emot sig, det är de här stackars bottenlagen som inte har någon publik. De får mycket mer emot sig. Alltså topplagen med stor publik som får mycket, mycket mer beslut med sig. Det är så huvudlöst korkat av Hammarbys ledare med Jansson, och de här håller på att gapa om det. Supportrarna borde också inse att det de gör är kontraproduktivt, och det blir naturligtvis absolut störst konsekvenser när spelarna tappar det också. Liksom. Nu får de spela utan Djurgic mot IFK Göteborg här. Det är ju bara för Blåvitt att applådera.
Nej, jag håller med om allting du säger. Jag var överraskad att det blev så igen. Liksom, för att det de var besvikna över var att Djurgic inte hade fått en frispark innan Norrköping kontrade. Jag menar, det är liksom, det står redan 1-0. Det är ganska långt ifrån frisparken till att Haksabanovic gör mål. Liksom. Det känns som en jävligt märklig grej att gå på fjärdedomaren om. Alltså, Bilbon gör ju inte det. Han håller sig undan, och all respekt för det. Men det känns märkligt att både jag och Björk
förnyade. Man ser ju glasklart att han söker den här frisparken. Och visst, det är en 50-50-duell. Det var liksom, det är en bedömningssituation, och mycket han på. Eftersom han förstärker så himla mycket Nicolas, så blir det ju, kan det också vara en reflex hos domarna att ja, men då släpper man det. Liksom, för att då ser man inte ens om det var någon smäll eller inte. Så att det var inget att snacka om. Det var en bedömningssituation. Det är ju absolut inget att gnälla på. Men den som inte faller i det där, det är ju Bilbon. Mm. Han är jättebra. Alltså, det är en rubrik. Våra rubrik efteråt är: det är jättedåligt av honom. Och det är inte riktat mot domaren, det är riktat mot Nikola Djurgic. Och det är precis så perspektivet ska vara. Det är så man liksom kan växa och göra saker bättre genom att fokusera på det man kan påverka. Hammarby kan liksom genom att lägga debatten rätt, vilket Bilbo nu gör, kritisera Djurgic för det här beteendet är inte bra, istället för att det ska bli ett jävla liv på domarna som är helt kontraproduktivt. Det bara skapar en dålig miljö för domarna, leder till att färre personer vill bli domare, leder den vägen till att domarstandarden blir sämre. Så att vi måste i allt det här hylla Bilbo också, för att han gör det helt rätt. Han gör det mesta rätt, men det här gör han också rätt.
Enig.
Därmed lämnar vi IFK Norrköping. Hammarby går över på GIF Sundsvall. Mm. IFK Göteborg ska jag säga. Det var ju uppe i norr den matchen spelades. Och Blåvitt går ju som tåget då, lite i skymundan. Fortfarande ingen som riktigt tar Blåvitt på allvar då, även om vi har sagt att i den här podden kommer vi i alla fall kalla dem då för en guldkandidat fram till den här matchen mot Hammarby. Ja, du har sett matchen.
Ja, jag gjorde det. Satte på den igår natt och kollade lite i efterhand då. Jag tycker att Blåvitt var dåliga i hög utsträckning. Mm. Dåliga fel. De var inte lika bra som de var tidigare. De hade med all rätt respekt för Giffarnas bollhållande fotboll, och då är frågan, var det en Joel-fotboll rakt av, eller var det liksom en annorlunda fotboll nu när hans Anders Pettersson heter han var, och de här andra interimstränarna, liksom var det något nytt?
Det är inte Ferran Sibias fotboll då?
Ja, exakt. Nej, men det var möjligen lite rakare, får man säga. Det var lite snabbare ett landfall, tror jag. Någon mer rakare boll och kanske mer frenesi sådär.
Ja, eller ser du det du vill?
Ja, det kan vara att man ser syner liksom. Jag får nog säga att överlag var det fortfarande Joel-fotboll, men det var ganska bra Joel-fotboll. Problemet är att de är så extremt trubbiga ju. Anestis gjorde en hel del räddningar, men framförallt för att Giffarna inte skjuts så bra, snarare än att räddningarna var fantastiska. Så att spelmässigt var Giffarna bra. De är ofta bra på hemmaplan. De var bra mot Hammarby hemmaplan, som jag sa tidigare. De var bra mot ÖFK hemma. Men de får ju aldrig med sig några poäng då. De bränner ju allt. Mats Kosta, deras nya anfallare som ska vara deras centrala kille, han får ju 3 lägen per match och gör 1 mål i cupen. Liksom. Han bränner allt, tyvärr. Och då går det ju inte. Och det som gör att det är svårt för Giffarna att hålla undan hela matchen, det är att det är jävligt lätt att hitta ytan mellan de 3 mittbackarna eller försvarsspelarna och innermittfältet. Där skapar lag ofta, där kommer lag ofta väldigt, väldigt farligt mot Giffarna, som inte stänger av den, stänger inte ner den.
Nej, men lika bra som Batanero är med bollen, ja, är han exakt. Väl dålig i liksom det defensiva positionsspelet, närkampsspelet och allt sånt där.
Ja, och jag tycker att Juanjo även har blivit sämre på det tidigare. Jag tycker inte liksom, jag tycker att de är nervösa, osäkra, backarna faller jättemycket, mittfältet hänger inte med, och det blir ett hav att exploatera. Och vem tror du gjorde det?
Sana.
Ja, det var Tobias Sana. Jag tycker att det är roligt att han har inte är den här dribbelgubben längre som tar massa risker genom att finta. Som han, det var, kunde vara bra på, det kunde han göra bra, men mot slutet av senaste åren tycker jag att han inte var lika bra på det. Nu är han istället spelfördelaren liksom. Han är ju, han tar stora risker, men han gör det med avgörande passningar när han sätter andra i bra lägen. Jag tycker att han har ett oväntat bra spelsinne just i passningsspelet också. Han sätter upp, sen när han kommer tillbaka så har han ju spelat på en jättehög svårighetsgrad i passningsspelet och lyckas med det mesta liksom. Det är nästan så här Göran Jonas Tern mackor. Varför säger man alltid Jonas Tern? Det är, eller man pratar alltid om Jonas Tern när man pratar genomskär. Men jag tycker att det var den.
Man tänker alltid på den han slog till Dalin.
Exakt, mot England. Ja. Precis, men han har varit jättebra på det, Sanna. Och jag tycker det är jättekul att se hur han utvecklas till en annan typ av spelare nu när han är 30 år gammal. Det känns sjukt att Tobias Anna är 30, men han är ändå 30 år gammal. Så överlag så var Giffarna troligtvis bättre än Blåvitt i den här matchen, men det spelar ju ingen roll när Blåvitt har så mycket hög kvalitet på de offensiva spelarna som faktiskt ska avgöra sen.
Ja, men det som är intressant med Sanna, som du säger, om vi kan fastna lite vid det är ju att ibland vi talar väl om det, jag hade ju snappat upp det där som Axén, som i sin tur hade snappat upp av, om det var Xavi, att det räcker inte med en hjärna som har bra spelsinne. Det är liksom kombinationen mellan två hjärnor som ger spelskickligheten. Och det tyckte jag, nu såg inte jag den här matchen, men jag har sett Blåvitts andra matcher. Och jag tycker att Sana hittar till exempel med Karasvili. De två kan hitta varann ganska bra på planen. Och Karasvili är ju också en spelare som jag skulle beskriva som liksom smart. Mm. Och skicklig på att hitta lösningar på planen och så. Och de här två hittar varann tillsammans ganska bra. Jag vet inte om de exakt gjorde det i den här matchen mot Sundsvall, men de har gjort de tidigare matcherna. Och det tyder väl egentligen på att Tobias Sana har helt enkelt ett bra spelsinne, men i unga år då, även om han bilden av honom någonstans alltid är att han liksom är 18 och ganska valpig liksom, så var han väl mer inriktad på det individuella och nu ska han göra det bra, nu ska han lösa dribblingar och så, och lät inte det där liksom blomma. Nu är han ju då beklagligt nog 30 år liksom, vare sig vi vill det eller inte, men har lärt sig att använda då helt enkelt sitt spelsinne, och särskilt i kombination med andra spelare, och får därigenom ut mycket mer både för sig själv och lag.
Verkligen en typ av offensiv lagpappa, får man säga, att han väldigt snabbt har blivit i Blåvitt. Jag vill bara säga det, alltså liksom Sundsvall än en gång var ganska bra i den här matchen.
Ja, det har du sagt nu tre, fyra gånger, så det är fan ingen som har missat.
Men man menar att Blåvitt hade svårt att hantera det. Och det är starkt av IFK Göteborg att inte lyckats få grepp om Giffarna och ändå vinna igen.
En sak som är intressant när man talar om form, det är ju att form och resultat hänger ju inte alltid ihop. Mm. Man kan ofta, när ett lag är antingen på väg upp ur en formsvacka eller på väg ner i en formsvacka, så är den allmänna diskussionen kanske om att det här sker i samband med en vinst eller förlust. Vinst, då är de på väg upp, förlust ner och så vidare. Men ofta ser man ju det där lite innan man tittar på prestationen. Det du försöker säga är det att IFK Göteborg är på väg ner i en liten svacka. De har också vunnit, de har 8 raka nu, va? Utan förlust. Mm. Är de också på väg att dippa lite, och även om de nu vann mot Sundsvall så är prestationen på väg neråt.
Det kostar ju Kalmar innan också, men det var ju ett Kalmar. Ja, det är ju, om ska man behöva säga om det här också, om deras form på väg upp. Nej, men baserat på den senaste matchen så är deras form på väg ner, så absolut.
Nu har de ju 2 veckor på sig att åtgärda det då innan de ska möta Hammarby, som sagt. Det är ju intressant med Sundsvall, sa du att de var bra eller inte?
Jag tycker att de var 3+. 3+.
Ja. För de bytte ju tränare här nu, som sagt. Och det är ungefär ganska samtidigt med att vi spelar in den här podden, så har väl Tony Gustafsson, Tony Tiger, den gamla Hammarby-tränaren, och nu som har varit ute på ett äventyr ute i den stora fotbollsvärlden då, som hjärnan bakom först Pia Sundhage och sen bakom hon, vad heter hon, Ellis, eller vad heter hon som var förbundskapten för USAs damlag, ja jag tror det, så att han har varit ute på ett äventyr, och nu är han tillbaka i Allsvenskan igen, vilket är intressant. Tony G, han, det var ju innan du jobbade inom sportjournalistiken, kan jag tänka, men han kom in här i Hammarby som en väldigt frisk fläkt. Han kom in framförallt med ett helt nytt språk i fotboll. Han, Han var väl, han hade gått någon jävla, fan vad, nu hade han gått någon akademisk utbildning, någon högskoleutbildning eller vad det var. Och det var han ju inte sen att tala om liksom. Och så använde han termer som ingen jävel förstod liksom. Och så pratade han fruktansvärt mycket. Så att ganska fort så blev ju bilden av honom att han liksom tjatade hål i huvudet på spelare. Men jag tror att det där hängde nog säkert ihop med det som vi ser på de unga tränarna idag också, att de är väldigt ambitiösa, de är väldigt utvecklingsfokuserade och så. Så att jag tror med att det var, han var väldigt ung när han kom in där.
Jag minns att Leif brukar alltid säga till mig att Tony Gustafsson är liksom paradexemplet på när man intervjuar någon. Och när man sitter där och känner man, fan det här är intressant, nu får vi med oss mycket, det här kan jag nog göra någonting av, det här blir nog en bra rubrik kanske, det funkar. Och sen när man kommer hem och lyssnar igenom materialet så märker man att man har ingenting.
Det är bara snickesnack.
Exakt. Men Tony hade ju många goda sidor också såklart. Så att,
ja, alltså, det var en jättefin människa, men han var väl kanske inte riktigt mogen att ta Bajen där, och det tog väl sig många olika uttryck. Vi hittar ju, vad fan, vi hittar en gammal jävla artikel när vi pratade om honom på redaktionen.
Ja, men det var ju någon, det var nog någon gång i maj eller någonting vi pratade om Tony Gustafsson om något annat skäl, för då hittade jag en text som du hade skrivit om Tony 2007 med, där det var ambitiös text får man säga. Ingressen är: Tony Gustafsson har fått en turbulent start som allsvensk tränare. Före Degerfors-profilen Ulf Ottosson är inte förvånad. Han pratar bakom ryggen på sina spelare, säger Mål-Otto. Nu tränare i division 3-laget Strömtorps IK. Det här, och sen är rubriken: han pekas ut som mobbare. Och det bästa citatet från texten, det handlade om att Tony Gustafsson ska ha försökt mobbat ut Jeff Robin för att få honom att lämna klubben då. Och då har du ringt upp Ulf Ottosson som har haft erfarenhet från Tony Gustafsson från tiden i Degerfors, och han får säga att Tony var inte rak och ärlig, han plockade bara bort Mål-Otto utan att förklara varför, gick bakom ryggen, snackade skit och så vidare. Och sen sa han de bevingande orden då som jag ändå bär med mig. Det var att Ulf Ottosson sa så här om Tony Gustafsson efter att han hade blivit klar för Hammarby: det har gått lite för fort för Tony. Och det tycker jag är ändå en fantastisk
stilig sågning.
Liksom, ja, det är, med några få ord kan man säga väldigt mycket helt enkelt.
Du hittade ju den här jävla artikeln, och vi satt ju och läste den, och så scrollar man ju ner eller nu är, och så står vem som har skrivit, och jag blev lika förvånad som alla andra. Jag såg att jag själv hade skrivit den. Jag har inget som helst minne av den här artikeln. Men fan var den? Den är från 2007.
23 februari 2007.
Ja, alltså jag kommer ju, alltså när vi hade läst den ett par gånger så här, då har jag något svagt minne, men jag har liksom ingen aning varför i helvete jag ringde upp Mål-Otto helt plötsligt. Han var iskall i 10 år för fan då. Han var då iskall i 20 år nu.
Du har pratat med Mål-Otto, du har pratat med Degerfors lagledare Nisse Jansson som går emot den här bilden om Tony Gustafsson. Du har pratat med Tom Åhlund som också går emot bilden. Det enda du inte har pratat med är Tony Gustafsson.
Vad har vi för svar där då? Vill
han är oanträffbar på grund av, det är inte så kul. Han är oanträffbar på grund av sjukdom i familjen. Så att, det fanns väl läge då. Men
han varit oanträffbar rätt länge, för att det var ju många där. Det där kan vi inte ha snutit ur oss på en kafferast liksom. Nej, men måste ha hållit på med ett tag. Jag menar Mål-Otto, då gräver du inte fram arkiven hur lätt som helst.
Nej, inte Nisse Jansson här, det är lagledare. Så det var ambitiöst. Men vi får se nu ifall, nu har det inte gått fort längre. Nu har inte varit, nu är tvärtom en erfaren tränare med en lång karriär bakom sig. Nu tror jag just att det blir väldigt, väldigt svårt att rädda kvar giffarna alldeles oavsett, men det ska vara intressant att se hur han formerar laget och det, om det blir en helt ny typ av fotboll.
Men kan man inte med det här GIF Sundsvall-laget lägga en stabil jävla defensiv grund och sen låta liksom batta ner och ett par till flyta lite framför och ge dem fria tyglar ner i skyttegravarna och ligga på och låta dem, istället för att de ska ha sån jävla, det som jag tror var problemet här är att de är ju navet i allting liksom här, och de blir så sårade hela tiden, precis som du själv sa där centralt. Jag tror att Batanero och Sjansjö, fan lägg dem som liksom två forwards i princip framför några skogshuggare och benknäckare där bakom, och så får du liksom det, nu måste de ju bara ta poäng liksom.
Ja, men då,
jag vet inte fan om de ska fortsätta på det här spåret. De har hållit på 22 omgångar och lyckats vinna 2 fotbollsmatcher. Det är klart att det måste göras något annat, men man måste ju samtidigt kunna utnyttja den här oerhörda skickligheten som finns i Batanero och Sjansjö. Men frågan är om man ska ha dem som liksom lagets nav och hjärta när liksom du inte har tillräckligt bra försvarsspelare runt omkring. Du har liksom, eller åtminstone sett en kvast bakom dem, så att du får liksom en triangel med spetsen neråt då.
Ja, det är en bra tanke. Kanske någon slags 4-3-3, jag vet inte, de har ju bra försvarsspelare i Björkander. Och,
jag tänker 5-3-2 liksom.
Alltså, ja, de har inte nog bara mittbacka, tror inte jag, för att kunna göra det.
Nej, då får de ha tre då istället.
Ja, men de har liksom bara Erik Björkander som är, skulle jag säga, riktigt bra. Sen är det, tycker jag, att det har varit svagt på de andra positionerna. Det kan inte bli så intressant, men de har, ja, jag vet faktiskt inte hur de ska göra för att klara sig kvar. Jag hade kanske kört en fyrbackslinje med Björkander och Tamimi till höger och sen den minst dåliga mittbackskollegan då, jag vet inte om det ska vara Blomqvist eller Moros Gracia eller Paul Morena eller fan det ska vara bredvid Björkander. Ingen av dem hade varit bäst. Kanske, ja, och sen Dennis Olsson eller Paconat till vänster. Paconat tycker jag såklart om man får vara defensiv, han är väldigt följsam. Sen sittande mittfält, man kan, eller tre, kanske 4-3-3 då, att man kör Johan Blomberg och Juanjo som extremt hårt arbetande spelare. Han var ju väldigt bra som innermittfältare i AIK. På något sätt bakom Batanero, jag vet inte fan. Och sen på topp, ja, då är det den här jävla, vad heter han som jag, Mascosta centralt och Oliver Berg till vänster och ja, kanske Peter Wilson till höger eller sådär. Det är tunt alltså.
Och nu har du gett Tony Tiger en hel del information i alla fall om att det känner till sig. Ja,
exakt,
så bra.
Exakt.
Tror du han löser det?
Nej. Nej, de åker ju direkt.
Ja, ja, jag har klart av den saken. Vi hälsar i alla fall Tony Gustafsson välkommen tillbaka till Allsvenskan. Vi ska avsluta den här podden med några läsarfrågor.
Ja.
Och en som skrev här till oss att efter att vi hyllade Viktor Elm så har Kalmar 0-9 på 2 matcher. Nu är han förbannad för att vi har jinxat Elm här.
Jag tar inget ansvar för att vi ska ha jinxat Kalmar i alla fall. För jag, som sagt, jag minns att jag var negativ även efter efter den fina matchen mot AIK. Däremot så är jag överraskad att försvarsspelet har tappat så mycket kraft. Men jag tycker att Malmö-matchen, den är svår att liksom hänga försvarsspelarna för. Det är ju Mario som ska ha skit för att de sätter de andra i ett så dåligt läge. Men jag tycker väl kanske på något sätt att de är lite passiva försvarsmässigt. Inte virtuell med första hand, jag vet vad han kan. Men jag tycker Jesper Mans är rätt svag till höger. Jag tycker väl att Fidan Alite är lite överreklamerad som vänsterinneback. I grunden gillar ju han Henrik Löfqvist som höger mittback. Men nej, Viktor Elm är inte det största problemet.
Nej, Viktor Elm, dessutom det vi sa om var väl att hur fint det var den spelande mittbacken där.
Ja.
Att det, men om vi då liksom går på den linjen att nej, det var minsann inte Kalmar som var så bra mot AIK. Hur jävla dåliga var det AIK i den matchen?
Nej,
det måste ju liksom en gigantisk plump i deras allsvenska protokoll.
Absolut. Det känns ju elakt att säga att det var AIK som var dåliga snarare än Kalmar som var bra. Kalmar var bra i den matchen, men AIK lät dem vara bra,
ska man säga. En annan läsarfråga som ville vi skulle ta upp, Sebastian Larssons beteende efter målet. Nu nämnde jag ju det lite kort där, men det är ju efter straffen där när han bufflar upp sig lite mot Tommy Vaiho. Alltså, när du har vunnit duellen, då behöver du inte göra det, eller?
Nej, men det är Seb Larsson är ju Sebastian Larsson är ju jättevältalig utanför fotbollen. Han är en av de lugnaste och smartaste och mest välformulerade spelarna jag har träffat. En vanlig kille, till skillnad från många andra liksom, med fötterna på jorden och sunt förnuft och allt det där. Men han är ingen bra vinnare, kan man ju inte säga. Vi tar Malmö-matchen förra hösten när han slår in frisparken och sen liksom är utåtagerande mot Malmös bänk och sen nu då mot Vaiho. Så att han är en ganska dålig vinnare som är, jag tror att det kan brinna till väldigt mycket hos honom. Men det är väl det som gör att han också kanske har den här energin fortfarande i sig trots att han är född 1985 och börjar bli ganska gammal.
Nu när du pratade om det så slog det mig också att Enoch Goitom där spelade ju med feber och det lyftes ju nästan upp som någon form av bragd då.
Ja.
Det är väl viktigt i sammanhanget att säga att det är inte så jävla bra att spela med feber.
Nej, så är det. Det sa
alltså
också,
folk dör ju för fan av det.
Jag vet, och det sa också Rickard Norling efteråt. Han var väldigt stolt över sina spelare och var tacksam med att de har kämpat så hårt, men att han sa att han inte visste om att Henok hade feber och att han i grunden tycker att man ska inte spela med feber. Och det, så är det ju.
Så i den mån vi har några under 15 som lyssnar på det här som inte vet det och ska gå till träningen ikväll och känner sig lite krassliga, så är budskapet stanna hemma och vila en dag extra. Du kommer bli en väldigt fin fotbollsspelare ändå. Sista fråga, vad har hänt med Tom Pettersson? Är det den som undrar? Östersunds fall är väl lite större än Pettersson, tänker jag. Det är olyckligt eller riktigt elakt att hänga Pettersson för det här.
Nej, men Tom var ju, det ska man minnas, att han blev uttagen i så här veckans lag och sånt flera gånger under ÖFKs, om man vill ta allt upp ÖFKs Europa League-resa, men om du ska göra det igen så var han en av de som alltid fick högst betyg på så här oberoende sajt och sådär internationellt, så var han, fick han väldigt mycket cred för sin insats i Europa League.
Han hade i början av Allsvenskan väldigt, väldigt höga siffror på Instat också.
Ja, jag tänker
mig det. Så att han, han är inblandad i mycket dueller.
Ja, han är, exakt, och han var väldigt bra bredvid Sotte där vi. Men då kunde också han rulla upp bollen på Bachiro, han kunde rulla upp bollen på Broa Nouri, han kunde rulla upp bollen på Edwards. Nu är han i ett ÖFK där han rullar upp bollen på Kolket och Simon Kron och Rewan Amin och sådär. Och de kör liksom fyra mittbackar i backlinjen. Det finns liksom inte samma lena fötter att hitta längre. Liksom. Så att jag tror att Tom Pettersson har fått ta ett alldeles för stort ansvar i ÖFK och att det kanske äter upp honom inifrån. Han ser ju förstörd ut. Kommer ihåg när Djurgården var nära att åka ur med och när Marcus Johannesson var lagkapten. De var något år där jag syriska kvar. Så de var nära att åka ur i alla fall. Och han fick stojs, liksom, ställa sig framför tv-kamerorna efter varje tosk och liksom se tapper ut. Man såg att det, han liksom, man såg hur hela situationen bara åt upp honom inifrån. Jag tycker att det är ungefär samma känsla med Tom Pettersson. Att han får ta stort ansvar för en dysfunktionell förening. Mm. Och det hans sambo eller fru, vad det nu är, jag vet inte varför de är gifta, men hon jobbar ju, Johan Almgren, hon jobbar ju som assisterande tränare i laget också. Så att det är nog inte många stunder där ÖFK inte liksom är en del av samtalsämnet. Så att han har mycket ansvar.
Apropå Östersund då, så är väl egentligen den liksom senaste veckans kanske största fotbollsnyhet och en av de märkligaste nyheterna på länge, det är ju hela den här Samagodos-härvan som vi väl, ja, alltså vi visste ju någonstans att det här var på gång för att det har ju varit anmält och så, men det slog ju verkligen ner som en bomb när det är Godos som ska pröjsa 40 miljoner eller vad sa man, 43
ja,
miljoner.
Ja, det är helt osannolikt. Alltså, vad kan han ha på banken? 5 i bästa fall? 10, jag har ingen aning hur mycket pengar man har som professionell i Frankrike och sådär, man fick för sign on, men det är ju, de ska ju, de ruiner, han går ju i, för fan, i personlig bankrutt ju, i det här läget, det är ju sorgligt.
Alltså, kan man klandra Kindberg för det här, har Kindberg liksom gränslösa agerande, inte nu då bara skadat han honom själv, fotbollsklubben Östersund, utan även liksom ja, men är på väg att förstöra livet för andra människor liksom, eller är det för hårt? Jag läste han Kindbergs försvarstal där liksom, man ska ju peka ut någon som får vara lögnare liksom, men det är klart att det går ju att hitta luckor i det där resonemanget, att Godos såg vit ut i ansiktet när han insåg att det var ett kontrakt han hade skrivit på, vilket då innebär att han inte skulle insett att han skulle få massa pengar för att signa jävla läkarundersökningslapp liksom. Alltså det är mycket som är konstigt i hela Kindbergs resonemang där.
Men jag tycker att det är väl mycket som tyder på att Godos ville skriva på för en La Liga-klubb. Gjorde det liksom, trodde väl att det var clearat. Klubben höll kanske inte med, fick ett bättre bud från ett annat ställe. Drog en rövare och tänkte att det här löser vi liksom. Och sen smällde det ansiktet på dem. Ja. Jag kan inte säga att, jag vet ju inte ifall det är så. Men det känns ju troligt att det skulle kunna vara så i alla fall.
Rättegången mot de här personerna runt Östersund och Daniel Kindberg drar igång nu till helgen. Då är inte den här delen, har ju ingenting med det att göra, utan det är olika historier. Men den här kan ju bli oerhört allvarlig för många inblandade. Så att.
Ja, men det är ju bara den här, om man ska dröja vid Godos-grejen, det här straffet om att de inte ska få värva spelare på 2 fönster. Det är ju tufft i en klubb helt utan ungdomsverksamhet också.
Men de har ju en A-trupp
nu. De har ungdomsverksamhet.
Ja, men de har ju, dessutom har de en A-trupp nu med 29 man eller vad fan är liksom. Så att de har väl, jag vet inte om de har förutsåg att det här skulle kunna drabba dem, för de har ju fyllt på något så in i helvete.
Jag har sett en del, ganska mycket folk som har antytt att det var medvetet då för att man skulle kunna täcka upp. Men alltså den här truppen, att den är så stor, det är att de faktiskt har plockat upp ganska många egna produkter också som aldrig är i närheten och spelar i Allsvenskan. Så att ja, de har en ganska bred trupp, men de har inte en svinbred trupp inför framtiden. Så att om inte de får värva på 2 fönster, så ja, det ser tufft ut. Jäkligt tufft ut.
Yes, Allsvenskan gör uppehåll nu i 2 veckor. Vi är väl tillbaka med den här podden när det har spelats allsvensk fotboll igen, så att det blir ett uppehåll nu några veckor. Vi brukar ju hålla igång den i samband med varje omgång. Eftersom det är några omgångar på ett tag, så tar vi också en liten paus. Men vi kommer givetvis rapportera om till exempel då Östersundsrättegången där, som jag själv ska åka upp här på torsdag. Men ja, tills vidare säger jag Tack till dig Per för att du var här igen med dina kloka åsikter och synpunkter. Och jag tackar alla er som har lyssnat. Allsvenska podden är tillbaka efter nästa allsvenska omgång. Ha det bra!